Podplay.
I veckans minneslucka.
Det står ju då för anonyma backyard babies alkoholister.
Å andra sidan så är det ju väldigt många speciella hålor där ute, kan jag hålla med om. Vi har festat på de flesta där omkring.
Jag vet inte, jag har ingen aning. Där inne ligger Nicky Borg med pjäxor som en skalbagge på rygg. Välkomna till minnesluckan med mig, Nicky Borg.
Och så är det jag, Janne Innanfors.
Det här är främst en samtals- och nostalgipodd där vi varje avsnitt väljer ett nytt år som vi blickar tillbaka på och minns händelser och musik. Sen har jag i mitt band Backyard Babies också, vilket betyder att vi gör en hel del djupdykningar i min dysfunktionella karriär som rockstjärna. Men nu, Janne, hörru, nu ska vi öppna en minneslucka. Vad ska vi bege oss idag?
Mm. Jo, idag ska vi till det året då Sverige införde fri sterilisering och den svenska pensionsåldern sänks från 67 till 65 år. Men man inför också rörlig pensionsålder. Överljudsflygplanet Concorde började flyga reguljära passagerarflygplan mellan Paris och Rio de Janeiro och också mellan London och Bahrain. Heter det så?
Bra fråga.
Jag tror det. Steve Jobs, Steve Wozniak och Ronald Wayne grundar företaget Apple. Skateboarden lanseras i Sverige och denna grymma film hade premiär.
You lay off that pet shop, Dave. Women weaken legs.
Yeah, but I really like this girl, you know?
But let her train you!
Okay, no more fooling around.
Okay, I hit it.
Women weaken legs, huh?
Ja, women weaken legs. Vilken kan det vara mycket?
Nej, men alltså, jag tyckte det lät som en arg Trump där. Någonting, jag bara, vad fan.
Är det där från Rocky? Rocky 1 släpptes.
All right, ja, men det är inte Trump.
NK och Lens slås ihop. 8 liter av ett gift som legat där i giftflaskor i 20 år hittas i ett övergivet uthus med trasiga fönster och trasig dörr norr om Simrishamn. Det här giftet hade räckt till att döda hela Österlens befolkning. Jag ska faktiskt prata mer om det här lite senare, för det är så sjukt. Jordens befolkning når 4 miljarder sträcket och Melodifestivalen ställs in av politiska skäl och Sverige deltar då inte i detta årets Eurovision Song Contest. Björn Borg vinner som första svensk herrsingen i Wimbledon och denna låten släpptes. ABBA med Dancing Queen. Vi ska alltså tillbaka till det brända 70-talet och närmare bestämt 1976.
Yes! Jag tycker det är rätt kul när vi backar till 70-tal faktiskt. Även om jag är född på 70-talet så kan jag knappt säga att jag har levt på 70-talet och framförallt inte levt rövare. Det, jag brukar skoja om det. Har man fått leva ett liv till så hade jag velat vara tonåring på 70-talet alltså. Det verkar rätt coolt.
Mm.
Men jag tänkte, det var kul så att ABBA, här är en så här, kanske en bagatell i musikhistorien, men ganska viktigt, för jag är också lite så här, jag älskar logotyper. Jag tror det kommer med att man är med, att man är hårdrockare, va? Så här, hur, vad vore alla hårdrocksband om de inte hade fräna logotyper? Tänk Iron Maiden i skrivstil. Hur fan har det sett ut? Och så vidare, och så vidare. ABBA vände på det andra, nej förlåt, för att säga helt fel här. Det första B:et såklart i sin logo den 13 augusti 1976. En stor musikhändelse. Helt plötsligt blev ju den där loggan så jävla mycket coolare. Tänk bara att vända på en bokstav. Vilken betydelse det hade. Och det får ju mig att tänka då på en tatuering som jag har. Det står nämligen ABBA med ett bak- och framvänt B på min fot. På den ena, ni vet inte ens vilken det var. Jo, jag tror det är den högra. Och då, det står ju då för anonyma backyard babies alkoholister. Och det hade vi en långtgående plan på att göra merchandise. Alltså göra så, ABBA-loggan helt. Och sen lite finstilt under ska det stå då anonyma backyard babies alkoholister och sen någon jävla turnédatum på ryggen. Tänk om man hade blivit stämda.
Jag tänkte precis säga, lagom stämning ni hade fått för det. Så.
Vadå? Sätta små punkter emellan. Nej, men den här tatueringen i alla fall. Det här, den gjordes en riktigt, riktigt blöt kväll. Ganska mot slutet av min partykarriär. Jag hade träffat min exfru och skulle liksom bonda med hennes ex då, som var pappa till grabben som jag skulle bli bonusfarsa då för under ganska lång tid. Jeppe Lagergren heter han, världens härligaste kille. Han är precis som jag, numera nykter och drogfri och mår alldeles prima och lever ett härligt liv. Men då var vi inte det, kan jag säga, nyktra och drogfria. Utan vi satt i hans tatuerarstudio, för han är ju tatuerare då. Vi hade kommit tillbaks efter någon fest, det här var säkert 5-6 på morgonen då. Jag vet inte vems idé det var, men så här, upp med tatuerarmaskinen, nu ska vi tatuera varandra. Och för det första så kan jag ju inte ens rita. Alltså skulle du be mig rita en anka? Alltså, du skulle inte, alltså jag är på riktigt, jag är så jävla dålig på att rita. Jag har dålig handstil, jag vet inte vad det är. Man kan ju tro så här, du vet. Ja, men han håller på med konstnärliga grejer, klart han kan rita. Nej, jag kan fan inte rita. Jag är så fruktansvärt dålig på att rita. Så att ens det ska komma på tanken att jag ska tatuera någon annan då, för att jag inte ens kan rita och sen då också tatuera. Jag har aldrig använt en tatueramaskin. Så då ska vi tatuera varandra, jag och Jeppe, beslutar vi oss för där. Klockan 6 på morgonen. Skitväck. Alltså så här kommer jag ihåg historien. Du får gärna rätta mig här, Jeppe, när du lyssnar på podden. Jag vet inte vem som kom på idén. Vad ska vi skriva på varandra? Jo, säger jag. Jag tror att det är jag som säger det då. Det ska stå ABBA med loggan då. Och jag vet inte vad han svarar. Ja, coolt. Eller vadå? Är du dum? Eller varför ska vi skriva ABBA på varandra? Jo, för det står för anonyma Backyard Babies-alkoholister. Så jag har då liksom... Min tatuering är ju rätt okej. För det är ju Jeppe som har gjort den på mitt ben. För han är ju tatuerare. Men min ABBA-tatuering på Jeppe, det är kanske bland det fulaste som någonsin har tatuerats på människohud. Så att för mig är det här datumet att ABBA vände på sitt B och deras logga, det har en helt annan betydelse för mig. Men det var 1976 alltså.
Alla sådana bra beslut med tatueringsmaskiner på fester, det...
Ja, det kan man säga så här, det är väl 90% chans att det går åt helvete. Håll dem borta ifrån festen. Tack.
Ja, jag tänkte då, för jag blev rätt chockad när jag läste om det här eftersom jag bott där i större delen av mitt liv. Inte i Simrishamn kanske, men på Österlen i alla fall. 8 liter av ett gift då som hade legat i giftflaskor i 20 år som hittades övergivet i något uthus, liksom ett ruckel. Och det här giftet hade räckt till att döda hela Österlens befolkning.
Men det är ju skitläskigt, vet man vad det var för gift?
Nej. Ja, det har jag aldrig ens hört det
låter
tidigare.
Lite såhär serietidning, bara gift. Man ser en dödskalle på en flaska liksom och så.
Å andra sidan så är det ju väldigt många speciella hålor där ute, kan jag hålla med om. Jag har festat på de flesta där omkring.
Jag vet inte, jag har ingen aning.
Det finns ju en liten by som heter Borrby. Okay. Borrby by. Där kommer jag ihåg att jag skulle på en fest någon gång och så har de ju en korvkiosk där på hela byn typ. Så jag går dit. Så jag hade hört rykten om att man kunde få sprit där om man sa till.
I korvmojen.
Ja. Så jag testade det här och tänkte, det här kommer inte att funka. Så bara, så ska jag säga. Jag kommer inte ihåg, det var något kodord eller något sånt shit man skulle säga.
Såklart.
Så testade jag det. Och då mycket riktigt så slänger de fram en dunk hembränt. 5 liter. Bam. 300 spänn här. Bam. Så var jag färdig till att gå på festen. Och det funkar. Det var helt sjukt.
Vad var det för kodord? Du kommer inte ihåg?
Nej, jag kommer fan inte ihåg vad det var. Men jag blev bara så chockad att det funkade.
Har ni korv? Ja, du menar
korvballar?
Korv, eller?
Ja, fan. Nej, men rätt sjukt faktiskt.
Alltså, jag hade ett jättegammalt hus utanför Möklinta. Min exfru har fortfarande kvar det. Vi tog över det som något sorts renoveringsprojekt. Bonden bara skrattade, trodde vi var två helt galna stockholmare liksom, som kom från någon sån här heminredningsprogram. Men hon blev förälskad i det där huset. Det tror jag det är 300 år gammalt. Och då var det någon så här riktigt gammal bonde, vad heter sådana bord liksom, eller jag vet inte fan vad det heter ens, men vi skulle bara röja där. Och då hittade jag en hel liksom, en hel hörna med just flaskor med väldigt mystiskt innehåll i. Och det var helt övertygad om att här är det ju liksom, här bör man nog ha gasmask och handskar man ska ta. Det är nog inte bara brännvin här, det är säkert någon jävla gift de använt här förr i tiden för 200 år sedan. Alltså. Ja. Gröna flaskor utan etikett med någonting ljusblått i, det känns inte bra.
Det känns ju som att det är sånt som du och jag hittar, medan de här gruppen JLC eller vad de heter, som hittar guld då i sitt hus som de har köpt, eller hur fan det funkar, det som står på nyheterna överallt. Har du inte läst det?
Nej, jag läser inga nyheter. Framförallt inte sånt där.
En sån här humorgrupp, tre unga grabbar som har hittat liksom guld i ett hus. De hittade inte det, det var... de här som skulle renovera huset som de hade hyrt in, som hittar guldet. Så har det varit världens kamp nu, rättegång, om det är den som ägde huset tidigare, eller om det är de byggarna som var där, eller om det är de som har köpt huset, bla bla bla. Och det är fortfarande inte klart.
Okej, okay. Men det är väl han Lukas förresten. Ja, men ja. Jag vet vem han är. Han är kul som fan. Men alltså, jag såg någon inredningsprogram så här, någon som rev ett hus de hade köpt. Och jag antar att de hade fått slut på isolering, för att de hade liksom isolerat halva huset med gosedjur. Det var på riktigt min tjej som visade mig. De bara så här, rev en vägg, så bara dyker upp massa så här rosa elefanter och nallar. Och jag tänker så här, vad är dyrast? Vanlig jävla guldfiber eller köpa gosedjur?
Ja, det kanske är ekonomiskt.
Är det 50-50? Ja, det måste ju vara något så här, det är billigare att köpa gosedjur. Vi isolerar med det. Det är så här, jävligt läskigt, bara så här, kvadratmeter efter kvadratmeter med inplastade gosedjur i en vägg som isolering. Man känner att det är, finns något mer gömt någonstans. Men, eller hur? Börja med gosedjur, så bara ligger en hand där. Sen bara, nej, jag vet inte. Ja, nej, men ge fan i att röja i gammal skit alltså.
Dags för Hem till gården, där vi alltså pratar om vad som har hänt i veckan. Och jag kommer väl mest fokusera på helgen som har varit, för den har varit rofylld och mycket ångest också överhuvudtaget. Jag sitter här faktiskt med telefonen på, Nicke, för att om det skulle ringa ett samtal så måste jag svara, känner jag. För att jag har lyckats bli av med en hel del prylar i helgen.
Spänningen stiger, vad har du gjort nu?
Ja, men först och främst så var jag ju faktiskt på en stor Halloweenfest, utklädd till Thirsty i Scarlet. Så att jag använde...
Var det det du var, ja?
Det var det jag var, ja. Precis. Och det var därför jag är så här rakad och sånt nu och ja, har lite ont i fötter och allt möjligt. Men... kul var det. Tyvärr så lyckades jag däremot kvällen innan den här Halloweenfesten gick jag ju på Miles Kennedy som var i Stockholm och spelade.
Just det.
Och då hände det egentligen två stora ting. Jag börjar med det som avslutar hela kvällen. Att jag tappade min plånbok i en taxi, förmodar jag. Det är därför jag väntar på samtal. Som gick från Garlic & Shots till Pub Anchor som skulle stängas. Och när jag väl kom in på Pub Anchor kunde jag inte då betala för öl eller annat. Så att då insåg jag att den ligger förmodligen i den här taxin. Blev skitsned och söp ner mig totalt. För det gör man ju, för att det löser alla problem. Hamnar på någon efterfest på någon MC-klubb som ligger i närheten. Gick jag hem till hotellet som jag och min polare från Skåne som var uppe och hälsade på också. Man hade gått och lagt sig tidigt. Och då inser jag att mobilen är död, laddar den. Då står det så här, PUK-kod på telefonen, du vet. Så man kommer inte in i telefonen heller. Så det var ett jäkla start på den här lördagsmorgonen innan Halloweenfesten skulle vara att man löser det. Men så tur var så hade jag arbetsdatorn med mig i väskan. Så jag kunde liksom gå in och chatta med mitt telefonbolag. Och de hjälpte mig, som var jävla tur. Annars hade både mobil och plånbok varit borta.
Men varför stod det PUK-kod på mobilen?
Oftast brukar det vara för att du har slått in fel kod flera gånger ju. Och så låser du din egen mobil.
Det var det jag skulle komma till. Du måste ha gjort det alltså.
Ja, jag känner inte att jag har gjort det.
Men... Ja, okej. Okay.
Men framförallt under Miles Kennedy-konserten så hände någonting för andra gången när det kommer till Miles Kennedy. Jag har pratat om det tidigare här i minnesluckan. När jag var på Sweden Rock och såg Alter Bridge, så var det tre killar som stod 20 meter framför mig som hyschade mig när jag sjöng med till Alter Bridge för massa år sedan. Och så gick jag ju, skulle jag gå fram till dem och bara surra lite med dem så här, hallå, skoja. Då kommer det en annan kille och liksom tacklar mig från sidan, tar mig till ett ölställe och bara, slå dem inte, det är inte värt det, jag såg allt, det är inte värt det. Men jag skulle ju inte slå dem, jag skulle bara prata med dem. Så det slutade med att jag bjöd honom på öl, för jag tyckte han var schysst som ändå hoppade in där, fast det inte var riktigt som han hade trott. Nu då, Miles Kennedy igen på The Baser i Stockholm. Då står jag och snackar med min skånska polare som är uppe och gästar. Då kommer en står en kvinna, vi står alltså längst bak ska sägas. Så vi ser inte speciellt mycket, för det är ju massa jävla pelar och skit i vägen också. Och bara ett golv. Och då ser jag att hon börjar snacka med min polare från Skåne. Men han var rätt dragen, så att jag insåg att det är bättre hon pratar med mig. Så frågade jag, men tja, vad var du sa? Jag hörde tyvärr inte. Bara, du, om ni ska prata kan ni väl gå ut, för jag är här för att se Miles Kennedy.
Oj, var det ett väldigt intimt gig måste jag fråga då, med väldigt så här,
nej,
svag volym?
Nej, tycker jag inte. Nej? The Baser, det är ju hög volym, man hör ja. Fan som helst. Men jag var ju snäll och så här, men vi går ut då, så vi ställde oss vid liksom toaletterna och snackade vidare och drack öl liksom. Men lustigt att det är just Miles Kennedy. Och som jag alltid blir hyrsad på, det är, jag ska tydligen inte gå, eller jag, definitivt inte prata eller öppna min mun på Miles Kennedy-konserten.
Alltså jag tänker så här, den här tjejen skulle ju varit på Pretenders-gigget jag var på, där hon hade fått medhåll av Chrissy Hynde då, från alla som pratade och hade mobilen uppe så här. You need to call the babysitter, you leave the room, skrek hon åt någon stackars snubbe som stod i telefon eller någonting så här. Ja, nej, men så kan det vara. Och så tänker jag också så här, tur att hon inte är Taylor Swift-fan. För då, man hör inte många ord Taylor Swift sjunger på en Taylor Swift-konsert.
Exakt, för de står och skriker
ja,
som fan.
Ja, ja. Och jag var på en, jag var på många konserter. Det var en konsert, jag tror det var i Hamburg jag var. Då hade jag ett gäng tonårsbrudar bakom mig. Och de tar mig fan sjung varenda jävla... Sjung, det var jag överdriva. Skrek, ska jag säga. Och du vet, det är ett trappsteg upp då. Så att jag fick det liksom så här rakt i öronen liksom. Men jag kände bara så här... För fan vad härligt.
Det ingår för fan i konserten.
Yes,
annars
exakt.
Får du väl stanna hemma och lyssna på CD-skivan.
Exakt. Exakt.
CD-skiva också.
Men jag måste få flika in en annan grej här snabbt. Alltså. Jag fick en otroligt läskig flashback när du sa tappa plånboken. Alltså. Jag brukar tänka på det ibland. Hur om man slutar på ett helt liv. Nu har jag inte levt ett helt liv men levt 51 år. Hur ändå få gånger under mina... värsta år. Jag tappade grejer. Jag måste ju ändå haft någon sån här konstig lite så här koll. Det har väl med
manisk.
Ja, manisk så här. Men såklart när det gick över gränsen så förlorade även jag grejer. Inte så mycket mobiltelefoner, och det var inte heller så viktigt med mobiltelefoner på den tiden, utan det var mer någon gammal Motorola slit och släng skitsamma liksom. Mm. Men jag tappade då min plånbok en blöt kväll, och jag fattade fan. Jo, det var inte alls långt ifrån där jag bodde. Så det ringde på morgonen dagen efter. Jag visste inte ens att jag tappat plånboken. Jag hade väl bara gått hem och bara däckat. Som en, föll som en fura typ. Så ringer det från polisen. Och att de har min plånbok. Och det här var när jag bodde på Kungsholmen. Så det är liksom bara ett stenkast bort polisstationen ligger. På Kungsholmen. Ja, Niklas Borg. Ja, vi har din plånbok, den upphittade igår så här. Den finns i receptionen på Bergsgatan, eller fan, det ligger polisstationen där. Så det är bara att komma förbi och hämta den. Och då, skakig, precis vakna av det här telefonen, bara plånboken, fuck, tappad, kokainet. Var ligger kokainet? I plånboken, helvete. Där och då, det här är ungefär ett eller två år innan jag blev nykter och drogfri. Då tänkte jag så här. Okej, men det är väl så här det går till då som man läser om. Man åker dit och sen blir man clean. Så jag tänkte så här, jag tog mig lite mod. Jag fattar fortfarande inte då hur jag fan pallade. Jag tog mig mod helt enkelt, bara drog på mig kläderna och började spatsera där sjukt bakis och trasig mot polisstationen i tron om att de ska stå där med handfängsel. Så här, bra, här åker vi för innehav, varsågod, första bussen till häktet och så förhör och böter. Och så vidare, och sen ska du in på någon jävla rehab så här. Men hör och häpna, den här trevliga receptionisten sträcker över min plånbok. Jag fick signera ett papper att jag hämtar ut hittegods. Det var någon trevlig man som hade hittat den upplagd på en motorhuv. Någon först har hittat den och lagt plånboken på en bil, och sen har någon hittat den där och lämnat in den på polisstationen. Men fan, alla grejerna var kvar. Alla mina kreditkort och lite pengar. Det var bara några 20 lappar. Och kokainet var kvar i plånboken. Helt sjukt. Och det kollar jag såklart. Det första jag gör innan jag ens knappt har lämnat polisstationen. Bara, ja men vad bra. Så. Det var inte idag det skulle bli då. Nu kör vi vidare. Vad är festen? Usch. Ja, från den sortens ångest till en helt annan ångest. För mig har ju förra veckan höstlovsveckan, Halloweenveckan, inte varit speciellt rolig på något sätt. Jag har ju pratat om våra adoptivkatter som vi adopterade i början på det här året och hur det går framåt med dem och så vidare. Men den ena katten utvecklar ju någonting som heter FIP. Jag ska inte dra hela storyn. Alltså det är så här, katter har coronavirus. Det är ganska vanligt när katter, alltså kattversionen av det, typ utan att gå in på några detaljer här. För jag är inte veterinär. Men om man tar katter från ett katthem till exempel, så är det typ en 80% chans att katten har coronavirus. Och det kan de leva med. De behöver inte ens ha symptom. Men vissa katter kan utveckla, och tack och lov är det ganska sällsynt, en riktig vidrig sjukdom som heter FIP. F-I-P, felin, någonting står det för. Och den är dödlig. Det finns ju två varianter, men båda är typ dödliga. Och det i vårat fall så fick den ena katten det, och han blir magrare och magrare, och kroppen tar inte upp någon näring och blir helt dränerad. Äter och äter, men det bara går rakt igenom alltså. Så att vi medicinerade honom, och det skulle vi hålla på med ända fram till jul i princip. Min tjej var uppe klockan 4:30 varje morgon, fick han medicin, och vi tyckte så här kanske att han vill pigga på sig lite grann, men på måndagen så blev han väldigt risig, tappade balansen och så vidare. Och i onsdags morse då så hittade vi honom på badrumsgolvet klockan 4 på morgonen. Min tjej var nere. Nästan livlös. Då, liksom, då hade kroppen gett upp. Och det där är ju så här. Som en djurägare så är det värsta som finns. Han var inte död. Men man inser ganska snabbt om att det här kommer inte gå bra. Och så är han ju så mager och svag. Liksom, och tittar på honom så här hjälplös. Som att han nästan liksom. Nu lämnar jag er liksom. Så det är full panik. Får upp honom liksom in i en kattväska, bränner iväg till Bagarmossen, ligger ett akut djursjukhus där, och de snabbt upp med honom på bordet liksom, och konstaterar bara att det är tyvärr helt kört. Han är nästan död, vi måste ta bort honom nu så bara för att minska lidandet. Och du vet, stå och ta beslut, när man vet att det inte finns någonting, men man ändå känner att liksom det går så snabbt, minuterna där bara, det bara, och klockan är så här 5 på morgonen liksom, man är helt i chock alltså, och sen ändå behöver liksom, ja, så försvinner han ifrån, och så får vi vara med honom, och sen så tar vi hem honom. Jag åker och jobbar, för jag måste åka hit till Rockklassiker. Men det var rätt bra, för då fick han vara hemma, de andra katterna fick säga hej då till honom och gå fram och tillbaka och nosa och sådär. Och sen åkte vi med honom i onsdags eftermiddag då, för kremering. Men det är andra gången vi tar bort, det här blir verkligen akut då, en katt liksom inom loppet på nästan ett år. Och jag vet inte, jag älskar djur, kommer alltid ha djur, men det här är en grej som tror man kommer aldrig vänja sig vid det. Stora som små, lika hemskt, men det är någonting med små, som en katt i det här fallet då, de är så här hjälplösa, så det gör så jävla ont, och jag känner att det här kommer ta jävligt lång tid. Det går som så här tsunamivågor i kroppen liksom. Man tänker på när man såg honom där på badrumsgolvet och kände att man är helt hjälplös, han är helt hjälplös. Så har min vecka varit. Så det här Halloween-firandet, jag skulle vara på Comic-Con med min tjej som ändå fortsatt att göra det då. Jag tror det var bra att hon fick annat att tänka på också. Det blev lite avslaget med tanke på vår lilla stackars katt som inte finns med oss längre.
Nej, men det är ju det här jag tycker är så starkt av både dig och din tjej, för det här är ju en av anledningarna till att jag aldrig har skaffat mig ett djur. För jag tror alltså det blir så jävla tungt när de väl går bort, ja, så att säga. Och ni går ju dessutom och till katthem och så vidare, och som kan ha vissa problem överlag så här, så det blir jobbigare liksom. Så jag tycker det är strångt som fan av er, och såklart jävligt tråkigt när sånt här händer.
Alltså, det finns en alltså det är positivt att kunna på något sätt stänga av, men det är lite läskigt att man kan träna upp den här grejen, för jag jobbade ju ganska mycket med det förr, när jag liksom höll på med massa skit, att man bara stänger av känslogrejen. Alltså det kan vara bra att ta till den metoden, med att istället för att liksom gå och slukas upp helt i sorgen. Alltså för sorg är, det ska man inte underskatta, djur eller människor eller vad det är när man förlorar eller vad det är för sorg man har. Det är ganska dränerande. Man kan faktiskt bli på riktigt sjuk av sorg. Alltså. Så det gäller att vara uppmärksam på hur man sörjer, om man kan ens säga så, jag vet inte, typ.
Mm. Ja, men det är som när man ser äldre par till exempel, ja, som har varit ihop i 56 år, och den ena, och så bara går det ganska snabbt ofta, så det är ju sorgen och
det jag vet inte om jag lite inbilla mig, men det känns ju som den här ena brorsan blir ju kvar då, och det känns som att han är alltså, han är, det är klart han är ledsen alltså. Fattar jag att han satt och käkade här om dagen och bara varje tugga så tittar han åt där den andra katten brukade sitta och äta så här. Och bara, kommer du inte? Vi är ju käk nu, alltså, du vet. Ja. Nej, så det var en riktig hemsk vecka med tanke på det då. Måste jag säga. På 70-talet så satt man med sin familj klistrad framför tvn när det var dags. Och det var inte Melodifestivalen, utan det var när Ingmar Stenmark tävlade. Man kommer ihåg de här koskällorna liksom.
More cowbell, more cowbell.
ja, men ni vet, såhär, när de hejar på de här liksom vantarna och applåderna liksom från 70-tals tv-sändningarna när Ingmar Stenmark tävlade. Och vann, och vann, och vann. Vilken legend alltså. Det gjorde ju alla, man kollade Ingmar Stenmark. Det var ju liksom såhär, eller kanske om man framförallt var skidintresserad så var det där riktigt coolt. Och Ingmar Stenmark 1976... säkrar ju slutsegern i världskuppen i alpin skidåkning för första gången. Och jag vet inte, Ingmar Stenmark eller inte, men jag är ju mer eller mindre uppväxt på slalomskidor. Jag har pratat om det flera gånger förut här i podden och så vidare. Men en grej som, nu är det mycket kokain i det här avsnittet, men det får ju bli så. Det är ju 70-tal för fan! Så jag hade ju ett långt break från att åka skidor. Men sen fick ju... och jag fattar inte, jag ångrar det än idag att jag inte har åkt skidor i tiden, för det är så jävla roligt. Men i alla fall, så fick Backyard Babies ett gig uppe i Åre. Och då var det, då fick man fick ju sitt gage, man skulle lira. Men så fick man som en bonus då, fick man hänga kvar uppe i Åre en vecka med boende och käk och så vidare. Liksom, och middagar, och man fick ta med sin respektive. Så jag tyckte vi, vilken jävla deal, nu ska vi hänga i Åre och åka skidor och käka goda middagar och festa då då. Och då har jag liksom en väldigt så här, det här kanske är en humoristisk varningsklocka kommer ringa nu så här. De här små toaletterna som oftast är uppe i backarna på restauranger och på afterskier och så vidare. Gå inte in på en sån toalett med pjäxor och skidbrallor och försök gå ner på knä och dra och kola på toalocket. För att då kan du fastna med pjäxorna och kommer inte upp igen. Och så halkar du runt där som någon jävla... Så det låter som att du, inte fan vet jag, har ett jävla anfall på den här toan. Står folk utanför kö, barn och familjer och fan hans moster. Och där inne ligger Nicky Borg med pjäxor som en skalbagge på rygg. För att han håller på med sån jävla skit. Det är så här tydligt minne i slutet av mina... Heydays också, där är det så att det här, nu får det fan vara nog, det här börjar bli lite patetiskt faktiskt. Så vad har vi lärt oss av det? Skidåkning och kokain hänger inte ihop alltså, men det är faktiskt en liten peak, vad ska man säga, peka fingrar åt. Det är väldigt många som festar på eftermiddagarna så här uppe i backen och sen åker de sista åket ner dyngraka. Inte nog med att de åker skitdåliga skidor från början, men sen med ett gäng jävla jägermeister innanför västen, då går det fan undan. Och så kör de över någon, eller kanske rakt in i en tall alltså. Det är väldigt många skidolyckor varje år. Jag tror en del av dem har druckit lite för mycket.
Jag kan ju inte åka skidor ner för backa om jag inte tar några stänker i mig.
Nej, men du är ett undantagsfall. Du håller dig på rätt sida av rättvisa.
Men hur kom du upp därifrån då? Hur kom du ut?
Ja, till slut. Så det, men nu har du sett en skalbagge som ligger på rygg. Ja. Till slut så lyckas de med någon så gravitationen vända på sig. Ibland får man puffa lite hjälp. Så
du känner att alla blickar stirrar på dig när du kommer ut där, va? Hallå.
Ja, det måste ju sett fruktansvärt roligt ut. Blöt och helt svettig efter att liksom ha hamnat på, fastnat med pjäxorna i en trång toalett i Åre. Ja.
Fantastiskt. En annan grej som jag pratade om som hände just det här året 1976 alltså, det var ju att Apple startades. Det var ju Steve Jobs och Steve Wozniak som grundade Apple i ett garage där man då fick ihop det här. Och det var få som trodde att datorer skulle bli en del av varje människas liv. Och här sitter vi idag. Ja. Datorer precis överallt. Men det fick mig att tänka lite på så här grejer. Ja, men dels tänkte jag lite på dig såklart, men också övriga musiker. Det är många band som har startat i garage till exempel. Tänker jag.
Ja, alltså det heter ju garage rock. Man kallar det för garageband. Det är ju nästan, det är en helt genre. Det är en hel genre där man låter väl, vad ska man säga, vad är det som gemensam nämnare för det? Skramligt, stökigt kanske. För så låter det ju i garage alltså. Ja. Man inte, med tanke på den här jävla ljudisoleringen där, det var ju bara att vräka på liksom.
Vi ska prata om ett av de banden här också. Men lite andra grejer, för jag ville veta, vad är det för några fler grejer som liksom har startat i garage? Jag har en lista här nu.
Oj.
Amazon, Jeff Bezos, startade också det i sitt online bokhandelsföretag i ett garage i Seattle 1994. Vi har Harley Davidson. 1903 är vi tillbaka till då. Då byggde William Harley och bröderna Arthur och Walter Davidson sin första motorcykel i ett skjul som tjänade som ett garage i Milwaukee. Så det fick man tacka det också för. Även Disney, Walt Disney och hans bror Roy i ett garage i Los Angeles startade Disney Brothers Studio 1923. Och så Apple då, men också bandet som ändå får symbolisera 70-talet tycker jag, Ramones, punkbandet Ramones. Startade ju ett garage också.
Ja, alltså, och 1976 släppte de ju också debuten alltså. Mm. The Ramones. Backyard Babies började inte i ett garage. Jag ska bara säga det först. Jag började i ett garage. Jag har väl berättat det när jag skulle ha ett band med mina några grannar som fanns i kvarteret. Vi var ju bara några stycken som man hade att välja mellan.
Och vad då, var det ni kallade er?
Nej, det kommer jag inte ihåg. Men, ja, jag hade ett band med mina andra grannar. Men då skulle vi köra playback i mitt garage. Och vi hade en Wasp-låt och en Motley Crue-låt. Och sen var den tredje killen, han gillade Herreys. Så han insisterade på att vi skulle köra Diggiloo Diggiley. Och det gick ju... Alltså, den ena killen hade en sån blodig yxbas. Vi blandade ihop Kiss och Wasp där lite. Jag vet inte fan, alltså, som han hade, hans farsa hade hjälpt till om han slöjda. Jag hade ett mixtativ, jag skulle vara Vince Neil. Och så den här killen då, han kom med så olikfärgade tenniströjor för vi skulle ha när vi körde Diggiloo Diggiley. Fan, fuck. Vi ville ha ett helt band, så det var dealen alltså. Vi körde liksom Wasp, Motley Crue och så fick vi avsluta med Diggiloo Diggiley. Detta skedde i ett garage. När sen Backyard Babies bildades, eller föregångaren till Backyard Babies, vi hette ju Tyrant. Det var i originalsångaren Tobias, jag tror, någon källarlokal istället i huset. Alltså, så att det är nästan garage kan man säga.
Ja.
Men The Ramones är ju rätt häftigt alltså. Jag kommer att tänka på en jävligt kul grej när jag satt och läste lite om Ramones och deras historia. För att som sagt, 1976 i april så släpptes ju deras debut. Marky Ramone, trummisen. Och jag var tvungen att smsa min manager för Backyard Babies. När fan var det jag fick ett erbjudande? För grejen var så att 2013 så dök det upp ett mejl ifrån Marky Ramone och hans management. De frågade om inte jag ville bli en ny sångare i hans band. Jag vet inte om de hette Marky Ramones Blitzkrieg eller någonting då också, kommer inte ihåg. Det var alltså, jag skulle göra en hel turné, en hel världsturné med Marky Ramone. Köra Ramones låtar.
Jaha, fan cool.
Och 2013, jag fick ett erbjudande till 2014, han tjatade faktiskt två gånger. Båda gångerna tackade han nej. Jag tyckte så här, vad fan, det var lite dumt. Alltså, det hade varit riktigt roligt att få köra en turné med Marky Ramone och bara köra Ramones låtar.
Jaha.
Osäkert, jag kommer inte riktigt ihåg varför jag tackade nej. Men jag kommer ändå att tänka på en annan jävligt dum historia. Du vet, jag har ju pratat om Didi Ramones halsband som jag har nu lånat ut till Punkrockmuseet i Las Vegas. Personen då som hade det här halsbandet i sin ägare, som sin tur gav till mig, det var den här Jimbo Barker. Och jag såg att Dregen hade varit i USA nyligen. Och då dök upp en bild på Dregen och Jimbo Barker, som han heter då. Jag har inte sett en bild på honom, jag har inte sett honom på 100 år. Och uppenbarligen såg jag någon kommentar som folk verkligen sa: men shit, Jimbo, vad har du varit? För att den här snubben, han var en ökänd gitarrtekniker på 90-talet och så vidare. Han jobbade med massa band som, du vet, så här, LA Guns, hela den här amerikanska sleaze-scenen. Och det var ju han då som var tillsammans med Didi Ramones flickvän efter Didis död liksom. Jag kommer ihåg när Jimbo berättade när han turnerade med LA Guns, som var galna vapensamlare. Only in America. Så liksom inte så här sitta och putsa på gitarren och stränga gitarrer bak i turnébussen. De satt och putsade på sina jävla vapen. De hade med sig lådvis med vapen. Alltså, inte fan vet jag. Hel och halv automatisk, whatever. Där satt de längst bak i turnébussen i någon sån lounge och bara kolla på den här jävla AK-4. Så jävla sjuk historia.
Kul om någon försöker råna den bussen. Lite fel buss att råna kanske.
Ja, verkligen. Och än idag så kommer jag ihåg, ni vet inte vad det här fotot är inramat. Alltså det är ju han, ett sån här arrest mugshot med hela hans liksom confession, den här Jimbo Barker då, när han åkte dit för att han... alltså det här är en väldigt konstig grej, men koppar är väl väldigt eftertraktat. Jag tror att det finns ju koppar i ledningar och så vidare. Mm. Så att, det här, jag fattar aldrig det här för så långt efteråt, för när vi var ju på turné i USA... och stannade till någonstans, så kunde han bara rusa ut ur bussen till någon sån här halv, vad heter det, construction byggplats. Ja. Och bara in och sno massa jävla ledningar och grejer. Vad fan håller han på med? Ja, det är koppar! Fan, det här kan man sälja. Så halva våran turnébuss var så fylld med massa så här kopparledningar och grejer. Och då finns det ett mugshot som hängde i en replokal. Nu ligger den nerpackat i någon låda. Alltså, där han är helt sotig i facet, den här Jimbo Barker. För att han har blivit tagen på bar gärning i en studio som hade brunnit ner i Los Angeles. Så han är alltså först på plats när han får höra om att det har brunnit där, för att han ska in och sno koppar och musikutrustning som inte har brunnit sönder. Och så kommer polisen och så är han helt liksom sotig. Så står det ja, så här. Kännetecken som är utöver det vanliga så här, då har han så här Coca-Cola tatuerat på magen, och står det bara abnormal tattoos Coca-Cola Jim Barker, han jag fick Didis halsband utav. Vilken jävla stjärna alltså. Det var ju en sidostory som på sätt och vis handlar om The Ramones alltså, men som min kära Linköpings punkvän Koste Eriksson en gång sa, tycker man inte att Ramones är världens bästa punkband, då är man ingen punkare. Och på grund av detta, då när vi är framme vid årets låt, så finns det ju, eller fanns inga direkta svåra val för mig. Ramones släppte debuten 1976, och på den debuten finns en låt som de flesta faktiskt kan och känner till. Det är väl lite sådär, när bandnamnet blir större än bandet, du vet, så här Hennes och Maurits och grejer börjar göra Ramones t-shirts liksom, så här, det är deras logga och deras bandnamn liksom blir nästan större än själva musiken. Och det är likadant med den här låten, de flesta kan nynna till den här låten. Jag snackar om Blitzkrieg Bop. Och på tal om Mark Ramone då, när jag och mitt Backyard Baby skulle, vi hade med honom som gästtrummis på några gig, och då frågar vi utan att tänka oss för lite grann så här, hur vi ska räkna in låten så här, för vi har ju inte lirat med honom trummet. Och då säger han lite som att typ att vi är dumma i huvudet, bara how about 1, 2, 3, 4. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. The bumping in the straight line, you're going through a tight one. You keep the lips and their mind. Let's drink a bump. The pilot in the back seat, the generous seat heat. The bass in the back seat. Blitzkrieg Bop. The Ramones. Ja, precis. Blitzkrieg är ju... fan vad, den hette ju någonting annat, nu kommer jag inte ihåg det här. Jag har ju sagt det förut, jag säger det igen. Det är ingen research-podd det här, jag bara freestylar. Men den hette någonting annat, men sen blev det Blitzkrieg Bop. Blitzkrieg var väl någonting som Hitler höll på med under andra världskriget, tror jag. Anfallskrig, eller vad fan man kan översätta det till svenska. Det här kanske är fel.
Nej, nu blixtkrig.
Ja, blixtkrig. Någon snabb jävla attack i alla fall som han har på med. Skitsamma. Du kan lyssna på historiepodden om du är intresserad av detta. Nu kommer jag gärna innanför så att säga vilken som är årets låt.
Ja, men det var också ganska enkel när jag fick gå igenom det här. Det här är ju en låt som jag alltid spelar när jag åker och besöker mitt kära Ystad. Jag flyttade väl därifrån säkert när jag var 25, 26, något sånt tror jag. Men... till this day så spelar jag fortfarande den här låten när jag åker ner. Och kör jag ner på sommaren så drar jag dessutom ner alla rutor i bilen och blästar den här på högsta volymen. För den får mig påminna. Så blir lite glad så här att man kommer hem igen på ett sätt. Och det här bandet tycker jag också växer och växer på en ju äldre jag har blivit. Oj. Faktiskt. Det har haft betydelse måste jag säga. För att när jag var ung så brydde jag mig inte så mycket om dem alls. Men nu blir de bara bättre och bättre. Och det jag har valt är den här. And that time over at Johnny's place. Well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. Jag blir alltid glad av den.
Ja, men så jävla bra. Jag tänker på när jag repar den här låten med ett gäng duktiga musiker under en varje år faktiskt, ska jag säga, i januari på Fillinots dödsdag, då är det väl såklart, kör ju en entusiastiska Fillinot och Thin Lizzy fans någonting som heter King's Call.
Ja. Jag har varit där.
Precis, och då ett år var jag med och körde live. Det brukar vara många artister som kör med det här bandet och Lizzy coverbandet. Och då körde jag Boys Are Back in Town och Cowboy Song. Det är en låt som för övrigt borde köpa rockklassiker mer, så jävligt bra. Så det var, ja, det är häftigt. Och ja, alltså, det som är häftigt med Thin Lizzy är ju att den återföreningen där Ricky Warwick klev in blev ju sen Black Star Riders. Så det är lite kul. Så börja som en Thin Lizzy återförening och sen blir det ett helt band av det. Nu har de är ju superframgångsrika.
Ja.
Så riktigt ball.
Det var alltså Thin Lizzy och The Boys Are Back in Town.
Ja, ja, den som inte hörde det kan sluta lyssna nu.
Nej, men alltså, det finns ju en cool grej. Jag fick ju aldrig träffa Phil Lynott av förklarliga skäl. Men däremot så har jag träffat några svenskar som fick med honom på sin platta.
Oh.
Vet du vilka jag kan prata om då?
Nej, inte sådär på rak hand.
Det här var 1983, så var han med på låten Free. Albumet heter Stronger Than Evil, det är Heavy Load jag snackar om. Det sägs vara Sveriges första heavy metal band någonsin. Och jag var ju tvungen att fråga om det här såklart när jag träffade dem. Bara, men hur gick det där till egentligen med Phil Lynott liksom? Då berättade de ju att det var när de spelade in just den här plattan så svängde han förbi. Vi kan ju lyssna.
Ja, kom och hälsa på.
Ja.
Det var ju inte vår studio, det var den studio vi spelade in i.
Okej, okay, ja.
Decibel-studion.
Ja.
Vi hörde en del i låtar och snackade och så där. Sen så frågade, jag vet inte om det var jag eller vem det var, kanske var jag. Man, för vi hade ingen bas på låten Free. Vår basist var i Norge då med sin familj. Va?
Ja, var inte så? Han hörde låten Free och så sa han, det är en bra låt, sa han, men det finns ingen bas. Va?
Nej, just det, så kanske det.
More bass, more bass.
Ja, just det. Då frågade vi väl, kanske var jag som frågade om man ville spela basen då. Då sa han, jag kommer tillbaka imorgon då, tyckte han. Så gjorde vi det nästa kväll.
Fan vad coolt.
Så hade vi naturligtvis lite fest och spela flipperspel och
ja,
snacka mycket. Det är väldigt trevligt. Jättehärlig kille alltså.
Ja, verkligen en varm människa.
Ragnar Wahlqvist och Styrbjörn Wahlqvist, alltså bröderna från Heavy Load, som berättar det här.
För fan, vad coolt.
Ja, eller hur?
Shit, vad glad jag blev. Decibelstudion i Stockholm är legendarisk mark. Där har jag också varit och det har hänt mycket. If those walls could talk, som man brukar säga i vissa gamla studios. Vadå? Han bara, det är ingen bas. Bara, jag kör. Fan. Alltså, det är sånt där man älskar. Det lät och det var antagligen så jävla enkelt bara.
Ja.
Ja. 83 var det, sa du?
Jajamän.
80-tal alltså. Nu är det dags för lyssnarberättelser. Det har man med våran funkiga lilla jingle som vi är så jävla nöjda över. Vill du vara med och bidra till att göra minnesluckan ännu mer minnesvärd, då mailar du på nick@rockklassiker.se eller janne@rockklassiker.se eller skriver på våra sociala medier. Det handlar ju om att du ska få chans att dela med dig. Alltså jag vet att det är väldigt många människor som sitter på sjuka historier som har något behov av att få dela med sig av dessa. Och du kan vara anonym om du vill vara det, men det är såklart mycket roligare att veta vem du är. Storyna regnar in, det är jätteroligt. Tusen tack till alla som hör av sig. Och nu kommer det en story från Anna Edman ifrån, hör och häpna, Nässjö. Det är många smålänningar som hör av sig. Vet inte om what happens in Småland stays in Småland.
Vi får åka dit och göra en livepodd i Nässjö, känner jag.
Jag kommer till lite sånt här mot slutet där. Men så här säger Anna i alla fall, eller skriver: hej bästa podden, haka på med en tältberättelse. Det var jag, min pojkvän Peter och min bästis Madde och hennes pojkvän Jocke. Vi var nyss fyllda 20 år, hade just avslutat vårt sommarjobb som ridlärare på ridläger. Var alla fyra ridlärare på ett ridläger där? Det framkommer inte riktigt, men det låter kul. Vad ska vi hitta på då? Jo, vi drar till Öland och tältar. Pojkvännerna får ju uppgift att handla tält på närmsta lågprisvaruhus. Det verkar ju vara lite jiddrigt det där, och alla tält på lågprisvaruhus som vi kommer till. Och vi tjejer besöker lokala spritleverantören. Sedan drar vi. Vi anländer till campingen runt midnatt i regn. Vi brudar tänder grill och våra händiga män ska sätta upp tältet. Det går så där. När det är klara ser vi att det är ett fyrkantigt myggnät som de har satt upp. Inget yttertält. Vad fan, har ni inte kollat att yttertältet är med i förpackningen, säger vi. Vi lyckas gå till campingen och få tag på vad vi trodde var sopsäckar, men det visade sig sen att det var hundbajspåsar. Så vi försöker klä in tältet i dessa. Det tar ett tag, och med en rejäl promillehalt som bildats av vad vi senare såg är ett år. Utgångsdatumet var efter ett år på det här ölet. De hade druckit också. Aha. Kanske lite lätt jäst där någonting. Då. Vi kryper in och lägger oss i det här rätt blöta myggnätstältet då med hundbajspåsar som något sorts täcke. Då känner vi hur jäkla ojämnt tältet står. Vad fan är det? Har vi ställt tältet på en gren? Vi sträcker in handen under tältet och vad hittar vi där? Jo, yttertältet. Då hade de jävlarna ställt innertältet på yttertältet. Det var inte den enda idiotiska grejen som hände, men vi tror att resten får stanna på Öland. Nej, Anna, du får höra av dig igen. Vi vill veta vad som hände mer där. Peter och jag, Annas kille då, vi är konstigt nog fortfarande ihop efter 23 år. Hoppas att vi någon gång får träffa på er, dig och mig då, Janne. Har så mycket att fråga om. Min morbrors fru jobbade som dagmamma i Tommelilla.
Jag har haft en dagmamma i Tommelilla. Eva Persson hette hon.
Är det det hon menar, tror du?
Kanske.
Passar också på att hälsa från vännen Kurt, 80 plus, ifrån Nässjö. Vem fan kan det vara?
Det vet jag inte.
Med vänliga hälsningar, Anna Edman. Ja, alltså, fy fan. Man känner det där. Ösregn, skitfull, upp med grejerna och så bara är det ett myggnät. Och sen så bara, men jag vet, plastsäckar. Så kommer man, när man väcklar ut sig, det bara hundbajspåsar. Måste gått en jävla massa hundbajspåsar.
Jag trodde ju först när de hade så här druckit övergäst öl att de kanske använde dem där själva sen. Men det gjorde de i alla fall inte. Det var bra. Så här många, alltså stories om tälthistoria har man ju hur många som helst. Så många festivaler jag har varit på och legat i tält. Men jag har aldrig liksom, vad jag kan komma ihåg i alla fall, fått så här... De har alltid kommit upp på något sätt. Men jag minns ju andra sidan, jag är inte så jävla händig jag heller. Sen gjorde man ju lumpen och sånt, så att då lärde man sig resa tält på diverse sätt. Men jag kommer ihåg en gång när man går och konkar, du vet så här, 14 plattor öl och det är lång jävla gå. Du får gå flera gånger fram och tillbaka för att komma in till ditt campingområde och grejer. Man är ju helt slut, det är svinvarmt ute. Och då sätter man sig och bara vill ta den där jävla ölen. Och det kommer jag ihåg jag gjorde en gång. Så fick mina vänner istället resa upp i tältet. Och jag bara, jag pallar inte, jag orkar inte. Jag sitter här nu, skitsur. Och drack öl.
Men kan man inte definiera liksom mänskligheten i två kategorier? De som har tålamod och kan sätta upp ett tält på ett bra sätt, vare sig man är full eller inte. Mm. Och så är det de då som, det går inte. Man får ett bryt.
Ja.
Och det blir inte bra. Alltså du vet, jag sätter upp vindskydd, så här vindskyddstält på en stormig strand någonstans. Du vet, det bara blåser iväg och ner med några pinnar i sand. Och man, alltså du vet, fy fan, det är inte många tror jag som riktigt klarar av det, vare sig det är en rolig fyllehistoria eller inte. Det kommer med en dålig bruksanvisning helt enkelt. Eller så är det bara väldigt många människor som är otroligt tröga. Tack snälla Anna för den här berättelsen. Fortsätt skicka dina berättelser till minnesluckan, så plockar vi upp dem här i podden. Mer än tältberättelse.
Alltså, man har ju sett sådana som riktigt fått sådana här spel och bara bryter tältpinnar och skiter.
Ja,
i det,
men det är det jag menar ju det. Det är ju för fan. Fan, vad har vi lärt oss av det här i minnesluckan idag? Jo, ge fan i att tälta, ta in på hotell.
Men då är man inte true.
Nej, det är sant. True kan man vara när man är tonåring alltså.
Ja, men grymt. Vi är väl tillbaka här igen nästa vecka. Och då ska vi vara i tid för en gångs skull.
Jajamensan. Ja. Detta kommer ju ut lite senare på grund av lite olika saker och ting som har hänt. Men Minnesluckan är tillbaka nästa måndag igen. Följ oss på Instagram. Minnesluckan podd heter vi där. Och stort tack för att du lyssnar.
Stort tack. Hej då. We'll be right back.
Podplay, en del av